السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. Ni alla välkomna till denna viktiga föreläsning. Och i denna föreläsning tänkte vi med Allah subhanahu wa ta'alas hjälp ta upp en väldigt viktig fråga. Och det är: vilka är Ahlus Sunnah wal Jama'ah? Ett ord som man ofta hör. Ett ord som egentligen alla muslimer tillskriver sig. Alla säger att de är från Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Men så är inte fallet. Så vilka är Ahlus Sunnah wal Jama'ah? Vad har de för utmärkande egenskaper? Vad är det de tror på? Vad är deras metodik? Vad är definitionen av Ahlus Sunnah? När klassas en person som att han avvikit från Ahlus Sunnah och fallit in till att bli från Ahlul Bid'ah? Och vad är det som då Ahlus Sunnah wal Jama'ah tror på? Det här är några av de frågor som vi inshallah kommer försöka belysa idag väldigt kortfattat. Och självklart finns det alltid möjlighet till att fördjupa sig. Som en inledning på dagens föreläsning så vill vi påminna oss om att man alltid ska vara uppriktig i sitt sanningssökande. Ha ett uppriktigt hjärta och alltid vara en sanningssökare som är mottaglig till att ta emot vägledningen när den väl kommer till en. Och inte ha något problem med att erkänna att man har gjort någonting fel. Utan det är någonting ärofullt att ändra sig när man fått veta att man gjort någonting fel och komma tillbaka till sanningen. Allah subhanahu wa ta'ala skickade profeten Muhammad alaihi salatu wassalam i en tid av mörker. Där de som följde islam, följde Isa alaihi salatu wassalam, knappt fanns kvar på jorden. Och det fanns kvar fragment av det som Isa alaihi salatu wassalam hade kommit med. Och folket var vilse. Då skickade Allah subhanahu wa ta'ala profeten Muhammad alaihi salatu wassalam med ljuset av al-islam och tawhid. Och kallade folket till att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Och hans da'wa fortsatte i 23 år. Och han enade muslimerna under al-haq, denna sanning, alhamdulillah. Och muslimerna var enade på detta under sahabas tid. Det fanns inga grupperingar, det fanns inga sekter, det fanns inga avvikande ideologier, ahzab, utan de var en enda jama'a, enade på en och samma sak. Tills det att profeten Muhammad a.s. lämnade denna värld och sahaba fortsatte att styra, enade på sanningen, tills ungefär år 37 hijri, då den första sekten kom i islam. Den första sekten som shaitan lurade vissa muslimer att falla in i. Denna vidriga ideologi som profeten sallallahu alaihi wasallam beskrev som de ondaste av folk under himlen. De ondaste och värsta av folk under himlen, vilket var al-Khawarij. Som kom med den första bid'an i islam, vilket var att göra takfir. Och att hetsa upp folk och att få folk att vända sig emot den muslimska makthavaren för att sedan störta honom i ett uppror. Och det här var den första bid'an som drabbade den muslimska umman. Och subhanallah, vi lever kvar i spåret av denna bid'a fram tills idag. Så finns denna onda ideologi kvar som vi kommer att tala om senare. Då kom då al-Khawarij. Och sen fortsatte shaitan med sitt jobb. Och grupperna kom den ena efter den andra. Al-Qadariya, Al-Jahmiya, Al-Mu'tazila, Rafida och så vidare. Kom den ena efter den andra. Men alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala bestämde att det alltid skulle finnas en grupp för denna umma som är segerrika på sanningen. Som står fast på sanningen. Och Allah subhanahu wa ta'ala har bestämt att sanningen är en. Det är inte flera sanningar. Vägen till honom är en och det är inte flera vägar. Och från de starkaste bevisen på det är att när vi varje dag står inför Allah Azza wa Jal och läser den viktigaste suran och en av de viktigaste aspekterna av bönen, vilket är att läsa surat al-Fatiha, så ber vi Allah Azza wa Jal om en enda sak. Och vi ber Allah Azza wa Jal om denna sak minst 17 gånger om dagen då vi repeterar surat al-Fatiha. Och det är ihdina sirat al-mustaqim. Led oss på den raka vägen. Och här lämnar Allah subhanahu wa ta'ala den raka vägen i singular och inte i plural. Allah säger inte led oss på de raka vägarna, utan den raka vägen. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger också i Koranen, وَأَنَّ هَذَا صِرَاتِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا. Detta är min raka väg, så följ den. Och följ inte små vägarna, för de kommer att avleda er från den raka vägen. Och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam illustrerade. En dag drog han ett streck i marken, ett rakt streck, och han sa det här är Allahs raka väg. Och sen drog han små streck som avvek till höger och vänster, och han sa hadihi subul, här är små vägarna. Och på varje liten väg finns det en shaitan som kallar. Och så läste han versen wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Följ Allahs raka väg och följ inte dessa små vägar. Så sanningen i al-islam är en. Vägen till Allah Azza wa Jal är en och inte flera. Och där finner man genomsyra alla texter, Koranen och Sunna. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa att den av er som lever kommer att se mycket ikhtilaf. Han nämnde en sjukdom som kommer drabba den muslimska umman, splittring. Men han nämnde också, mashallah, medicinen som han alltid gör. Så han nämnde problemet och sjukdomen som kommer drabba vissa muslimer. Och han nämnde medicinen. Och vad var medicinen? Fa'alikum bisunnati. När ni ser denna splittring, håll då fast vid min sunna. Och sunnan av al-khulafa, al-rashidin, al-mahdiin. Bit fast vid den med era hörntänder. Och jag varnar er för ni införda saker. Till slutet på hadithen. Och den finns i Abi Dawud. Så han nämnde profeten a.s. vad? I tidigare splittring. Att vi ska hålla fast vid vad? Vid sanningen. Fa'alikum bisunnati. Singular, eller hur? Och sunnan av al-khulafa al-rashidin. Och så sa han till slut, håll fast vid den. Yani deras sunna och min sunna nämnde han som en. Så alhamdulillah att al-haq i islam är en. Och en annan väldigt viktig sak innan vår broder går in på vilka är ahli sunna wal-jama'. Det är också att den här vägen till Allah subhanahu wa ta'ala, det är en medelväg. Att ahli sunna wal-jama'. Folket av sunna och enighet som är enade på sanningen går medelvägen. Som Allah subhanahu wa ta'ala säger, wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Att på så vis gjorde vi er till en umma som går medelvägen. Så att ahlu sunnah wal jama'a, som vi kommer att höra om idag, de är i mitten av allt. De är inte extrema och de tar inte heller för lätt på saker och ting. Och vi kommer att nämna exempel på detta bi'idhnillahi ta'ala. Och nu kan våran broder Abdallah berätta om vilka är ahlu sunnah wal jama'a? Vad är igen definitionen av ahlu sunnah wal jama'a?
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah och salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Vår broder Abdu Wadud, hafizahullah, han nämnde som sagt att vägen till Allah subhanahu wa ta'ala, som det har nämnts i Koranen och sunnan, är en. Och det är den vägen som profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam följde. Och det är den vägen som i Koranen kort och gott kallas för al-islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Idag har jag fullbordat er religion för er och fullbordat min välsignelse över er i fullaste mått och är nöjd med islam som er religion. Den här islam, när man nämner ordet islam idag, hör man inte ofta vilken islam. Vilken islam tänker du på? Det finns olika former utav islam. Och det är sällan man pratar om islam, så menar man det som sändes ner till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Det är det som är det viktiga. När, som Abdul Wadud berättade, att det uppstod splittring mellan muslimer och det kom upp olika grupper, så kom den här frågan. Jag är muslim. Okej, men vilken muslim? Är du med de khawarij som krigar mot Ali radiyallahu an? Eller är du på Ali radiyallahu anhs sida? Eller är du med Rafida? Eller är du med de här? Eller är du med de här? När det här uppstod, så var Ahle Sunna, de som fortsatte att följa profeten Muhammed sallallahu alaihi wa sallams väg, tvungna att förklara vad som särskiljer dem och vad det är de följer. Och det är att de fortsätter att följa islam, den islam som uppenbarades för profeten Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Och då dök namnet upp Ahle Sunna och Al-Jama'a, eller Ahle Sunna. Och det har nämnts från flera av de tidigaste lärda. Bland dem var Muhammad ibn Sirin, till exempel, som var student till flera av sahabas. Han nämnde det. Han sa att när fitna uppstod så började vi säga, säg till oss vilka personer du tar din kunskap ifrån. Så tittade vi, är de från Ahle Sunna, då tar vi ifrån det. Är de inte från Ahle Sunna, så tar vi inte från det. Så han nämnde, där när splittring uppstod så kollade han på vilka som är Ahle Sunna. Varför valde de just namnet Ahle Sunna wal Jama'a? Det här är taget bland annat från en hadith som ni säkert känner till, att profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam har berättat att splittring kommer uppstå i hans umma och att umma kommer delas i 73 grupper. När han sen frågas och han säger att det är bara en som kommer vara kvar på sanningen, en som kommer vara räddad. Och när han blev frågad vilka det är, så har det rapporterats att han har sagt al-jama'a, gruppen. Och i en annan rapportering så sa han ma ana alayhi al-yawm wa ashabi, det som jag följer idag och mina sahabas. Vad var det han följde den dagen? Al-sunna. Vad var det han sa i andra hadithen? Al-jama'a, de som är enade på sanningen. Så ahle sunna wal jama'a är taget från den här hadithen som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nämnde. Andra av salaf brukade säga ahle al-hadith. Ahle al-hadith betyder vad? De som följer profeten Muhammed sallallahu alaihi wa sallams hadith, de som fortsätter att gå på den vägen han gick på, den ursprungliga islam. Eller ahl al-athar. Ahl al-athar, det är de som, al-athar betyder hadither och uttalanden från sahabas och de tidiga lärda. Så det var också ett sätt att visa att det är de som håller fast vid det ursprungliga. Eller ordet salafi betyder också att man håller fast vid det ursprungliga, det som profeten Muhammed sallallahu alaihi wa sallam och sahabas följde. Alla det här, alla de här namnen är synonymer. Det är att man håller fast vid den ursprungliga islam som profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam kom med. Ordet jama'a kan också betyda en annan sak i flera hadither. Och det är de som är enade bland muslimerna under makthavaren. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt alaikum bil jama'a. Håll fast vid al jama'a. Splittra er inte. Om muslimerna är enade i ett land, så starta inte upp en egen grupp och gör uppror till exempel. Så al-jama'a kan dels betyda de som är enade på sanningen och dels de som är enade och inte splittrar sig bland muslimer. Men det viktigaste av allt, vilket man kan vara var man än befinner sig i världen, vare sig det är ett muslims land eller icke muslims land, är att man håller fast vid sanningen. Även om man inte är många. Det handlar inte om att man ska vara så många som möjligt. När man ser det i Koranen så nämns det flera gånger att mängden följer inte sanningen. وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. De flesta personerna kommer inte, även om du så vill det, vara troende. Mängd, när det nämns i Koranen, så nämns det oftast, och vissa lärde sig alltid, på ett negativt sätt. Att man inte ska låta sig luras. Därför har Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, som är profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam följeslagare, när han förklarade vad al-jama'a sa, vad då sa han mawafaq al-haq walau kunta wahdak. Det som går i enlighet med sanningen även om du är ensam. Det handlar inte om al-jama'a, att man ska vara så många som möjligt. Följ sanningen, det är det viktigaste. Och det är det muslimerna ska enas på, det kommer vi prata om senare. Och att de som följer sanningen är få, det är någonting som har förekommit efter det, efter sahabas tid i princip, hela vägen fram tills idag har det här varit någonting utspritt. Al-Hassan al-Basri som var student i sahabas, han sa Ya ahli sunna tarafaqu rahimakumullah fa innakum aqall an-nas. Al-Hassan al-Basri som var på den tiden, som levde alltså för 1300 år sedan, han sa ahli sunna var mjuka mot varandra, må Allah vara barmhärtig mot er, ni är ni är de färre, eller liksom, det är ni som är färre av alla människor. Ni är få i antal. Sufyan al-Thawri, som också var bland de tidigaste imamerna, som ledde för 1250 år sedan, حصى استوصوا بأهل أهل السنة خيرا فإنهم غرباء. Ta god hand om ahle sunna, för de är få i antalet. Och profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt att islam började som någonting ovanligt, någon främmande, och det kommer återgå till att vara någonting främmande. Så må Toba komma till, eller Ghuraba. Toba är att du ska komma till paradiset och få en speciell belöning i paradiset, som är ett träd där. Så sammanfattat kan man säga, varför dök Ahle Sunna wal Jamaa upp? Det är för att klargöra vilka som fortsatte att följa profetens Assalams väg och vilka som inte hade splittrat sig ifrån den. Och det var för ett behov att det här namnet dök upp, så att man ska kunna särskilja. Och det är ingenting problem att säga idag till exempel, jag är bara muslim, jag säger ingenting annat. Så kommer direkt följdfrågan upp, vilken islam? Och då tydliggör man det bara. Ingenting mer än så.
Naam, då kommer vi till nästa fråga. Det här är då Ahle Sunna wal Jamaa. När klassas en person som att han inte är från Ahle Sunna wal Jamaa? Och om man inte är från Ahle Sunna wal Jamaa, vad är man då för någonting? Då är man från Ahle al-Bidah. Då är man från Ahle al-Bidah. Idag hör man vissa, man frågar om, eller man säger till folk, du ska följa sanningen, du ska inte tillhöra vissa grupper och så vidare. Då så säger de, men jag är inte med någon. Eller jag är med alla. Har ni hört den? Jag är med alla. Eller jag är inte med någon. Taj, profeten alaihissalam, han sa att denna umma kommer splittras i 73 sekter. Alla är i helvetet förutom en. Taj, när du säger att du inte är med någon, då är du inte heller med den gruppen som är rädda då i paradiset. Du tar avstånd från den gruppen också. Eller hur? Och när du säger att du är med alla, då säger du att du är med de 72 som ska till helvetet. Så båda svaren är fel. Vad är rätta svaret? Att du ska försöka vara med den räddade gruppen. Den segerrika gruppen som är på sanningen, eller hur? Och varje person som är mån om sig själv, som vill sitt eget bästa, kan inte acceptera att vara med grupper som är fördömda eller varnade med att de ska gå till helvetet, utan ska försöka vara bland dem som kommer gå till paradiset, eller hur? Och det är helt logiskt att man ska försöka vara med den räddade gruppen som är på sanningen fram till domedagen. Helt enkelt och helt logiskt. Så vilka är då de människorna som inte är från Ahlul Sunna wal Jamaa? Och när klassas en människa som att han avvikit och blivit från Ahlul Bidda? Det är väldigt enkelt. Som vår broder sa, Ahlul Sunna. Folket av Sunna. Och Sunna betyder att följa profetens väg, i hans tro, i hans aqida, i hans ibada, i hans beteende och karaktär och så vidare. Att hålla fast vid hans vägledning. Och jama'a, som han sa, det är här enligt många av salaf, yani de tidigare lärda, yani det är sahaba och tabi'in och atba'u tabi'in, de första generationerna. Att förstå islam enligt Koranen och sunnan så som de förstod al-islam. Det här är ahli sunna wal jama'a. Så vem är då inte ahli sunna wal jama'a? Den som inte följer profetens sunna alayhi salatu wasalam, utan följer bid'a. Och den som inte följer al-jama'a, den som inte följer sahaba radiyallahu anhum och deras förståelse av islam, han är inte heller från Ahle Sunna wal Jamaa. Jag kan nämna några uttalanden här som belyser den här punkten. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, han säger, så att det är välkänt, att från Sha'air, yani Ahlul Bidas igenkännetecken, är att de lämnar att följa Salafs väg. Yani första tecknet, vad är det Ahlul Bidah har? Att de inte följer Salafs väg. De följer inte sahaba radiyallahu anhum och deras förståelse av islam. Och så säger Imam Ibn Taymiyyah, och därför säger Imam Ahmed att usul sunna, grunden av sunna, yani av islam hos oss, är att hålla fast vid det som profeten sahaba var på, alayhi salatu wassalam. Och det här är jätteviktigt, ja ikhwa. När vi ska veta vad Ahlu Sunna wal Jamaa tror på, vad är deras aqida, då går vi tillbaka till de böcker som skrivits i ämnet. Och det kommer vi inshallah tala mer om. Och en av de mest kända böckerna och enklaste, kortaste böckerna är en bok som heter Usul Sunna, grunderna av Sunna, av Imam Ahmed. Taib. Och där nämner han punkter. Och första punkten, då säger han att grunderna i Sunna hos oss är att följa det som sahaba var på. Han säger inte att följa Koranen, att följa Sunna, utan han säger att följa Sahaba. Varför? För att alla, som du pratar med, de kommer att säga, jag följer Koranen och Sunna. Eller hur? Jag följer Koranen och Sunna. Men inte alla som du pratar med kommer säga att jag följer Koranen och Sunna så som Salaf, så som Sahaba förstod Koranen och Sunna. Det är det som särskiljer Ahl Sunna från Ahl Batil. Folket av sanning från folket av falskhet. Att folket av sanning följer Koranen och Sunna på Salafs förståelse. Varför? För att Salaf var de bästa människorna. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa i Sahih Bukhari, khairun nasi qarni, de bästa folk är min generation. Yani sahaba. Och sen de som kommer efter, och sen de som kommer efter. Så när han säger att de bästa folk är mitt folk, sahaba, han menar bäst i vad? Bäst i allt. Sahaba hade den bästa aqida, bästa förståelse av islam, bästa kunskapen om islam. De hade den bästa dyrkan, den bästa karaktären. Allting var bäst av sahaba. Och som vi nämnde, de var enade på en och samma sak. Fast inga grupper, fast inga sekter. Utan de var enade på en och samma sak. Så deras förståelse av islam är den rätta förståelsen av islam. Och det som avviker från deras förståelse av islam är inte från Ahl Sunna wal Jama. Punkt slut. Taib. Han säger också Ibn Taymiyyah att en bidda som får en person att klassas från Ahlul Ahwa, yani folket av innovationer, är den bidan som är känd bland folket av kunskap med att den går emot Koranen och Sunna, som till exempel bidan av Al-Khawarij och Al-Rawafid och Al-Qadariya och Al-Murjia. Yani att en person faller in i en ideologi och en bidda som är välkänd att den inte hör hemma i islam. Och han anammar denna och vägrar att lämna den. En sådan person är inte längre från Ahl Sunna wal Jama'a. Och ett sista uttalande från Imam Ahmed i boken Usul al-Sunna. Där säger han att från den sunna som man måste hålla sig till är, och om en person lämnar en av dessa aspekter, så kommer det inte accepteras från honom. Och han är inte från dess folk. Ja, han är inte från folket av sunna. Imam Ahmed i den här boken nämner ungefär, om jag inte har fel, 50 punkter som Ahl Sunna wal Jama'a tror på. Okay. Och då säger han, innan han rabblar upp dessa punkter, att den som avviker från en av dessa punkter är inte från Ahl Sunna. Ahl Sunna tror på de här sakerna. Att de ska se Allah, de tror på att Koranen är Allahs ord, de tror på att sahaba är de bästa människorna, de tror på att lyssna och lyda på de muslimska makthavarna och så vidare. Den som avviker från en av dessa punkter är inte från Ahl Sunna wal Jama'a. Då förstår vi återigen vikten av att gå tillbaka till Salafs böcker. Och de är avgörande i vilka är Ahl Sunna wal Jama'a eller inte. Inte att man går tillbaka till sin logik eller att man nöjer sig med att någon bara säger jag är Ahl Sunna och sen mashallah hela väskan full med bidah. Nej. Utan personen måste rätta sig efter den aqidan som Salaf hade. Radiyallahu anhum. Naam.
Bismillah och salatu wassalam ala rasulullah. En annan fråga som är viktig, och det var lite det Abdulwadud var inne på nu, det är vilka källor har Ahl Sunna wal Jama'a? Att förstå källor och förståelse av källorna är bland de viktigaste sakerna för att hålla sig på sanningen och för att inte hamna i villfarelse. Om man tittar många utav dem som går vilse eller som inte följer sanningen, varför de har hamnat i det de har hamnat i är för att de har felaktiga källor. Om man till exempel skulle fråga en kristen idag, varför tror du på treenigheten eller varför tror du på att Jesus är Guds son? Sen jag tittar det som står i Nya Testamentet. Jag kollar vad Paulus har sagt för någonting. Jag kollar över de olika kyrkomötena. Man har satt de här sakerna som en källor till troslära. Varför följer inte vi muslimer det? För vi har inte samma källor som dem. Vi tror inte att det Nya Testamentet är uppenbarat. Att det är en uppenbarelse som det är baserat på. Vi tror inte att det verkligen beskriver Jesus på ett korrekt sätt. Vi tror inte att Paulus kunde uttala sig på ett korrekt sätt. Vi tror inte på kyrkomöten och så vidare. De har felaktiga källor och det är grunden till varför trosläran har blivit fel. Samma sak med ateister. Ateister har vissa källor och säger vi tror bara på vad vetenskapen har bekräftat, till exempel. Då har de gått fel när det kommer till källor. Då måste man korrigera källorna. Samma sak gäller muslimer. Om man inte har Koranen och sunnan verkligen som sina källor. Inte bara att man påstår det, utan man verkligen underkastar sig det som finns i Koranen och sunnan, den autentiska sunnan, då kommer man ju gå vilse. Och då kommer det bli så att, till exempel, det kommer en hadith som säger någonting, man säger nej, jag följer inte den grejen. Du har inte gjort, du kan även fast du säger att jag följer Koranen och sunnan, då har du inte följt Koranen och sunnan och underkastat det till det som Allah Azza wa Jalla säger. Och ju säljer mot muslimer, de underkastar sig helt och hållet till det som har kommit till Koranen och sunnan. Sen måste man också ha rätt förståelse. Att Koranen består av mer än 6000 verser. Sunnan består av tusentals hadither. Om du skulle vara upp till var och en av oss att tolka Koranen och sunnan så som vi själva vill, så det var stora problem. Eller hur? Så det var, jag har en tolkning, han har en tolkning, jag läser Koranversen, men jag tror att det betyder så här. Någon annan säger att det betyder så här. Den här hadithen, enligt mig betyder den si, eller enligt mig betyder den så. Vi måste inte bara ha samma källor, utan vi måste ha samma förståelse av dessa källor. Därför är det så viktigt att när man ska ta sin troslära, som sagt, vi ska inte gå tillbaka till lärda som lever idag. Visst, de kan förklara vissa saker tydligare eller liknande, men grunden ska alltid vara att gå tillbaka till de tidigare lärdas troslära. Särskilt de tidigare lärda som har berättat rapporteringar av vad sahabas förstod verserna i aqida om, eller hadithen om aqida om, och så vidare. När man har de här två sakerna rätt, då har man skyddat sig från att hamna i andra fel. Man har skyddat sig att hamna i väldigt många fel. Alhamdulillah. Ahle sunna säger att vi har fyra källor till att man kommer fram till fiqh-bestämmelser. Koranen, sunnan, sen ijma', konsensus, och sen qiyas. Koranen och sunnan är det vi pratar om nu. Även ijma', konsensus. Konsensus måste baseras på Koranen och sunnan. Det måste finnas en vers eller hadith som det baserar sig på. Qiyas är analogi. Till exempel, man tittar på att alkohol är förbjudet. Så tittar man på, det har nämnts att det är förbjudet i Koranen och sunnan. Så tittar man på knark idag. Det har inte nämnts i Koranen och sunnan klart och tydligt att knark är förbjudet. Ecstasy eller kokain eller någonting sånt. Då gör man qiyas. Man tittar, varför är alkohol förbjudet? Det är för att det påverkar ens intellekt som man inte kan tänka klart. Okej. Okay. På samma sätt är det med knark. Det påverkar på samma dåliga sätt. Det här är analogi. Analogi, qiyas, måste gå tillbaka i grunden till Koranen och sunnan. Så alla bevis i sin grund går tillbaka till Koranen och sunnan och den här korrekta förståelsen. Har man den, har man de källorna och de förståelserna, då har man lagt grunden för att vara från Ahle Sunna och Jamaa. Ja.
Taib. Ahle Sunna och Jamaa utmärker sig med deras da'wa, vad de tror på, vad de kallar till. Vi kommer nämna några viktiga saker som de står fast vid. Det första är att de betonar och lägger väldigt stor vikt på ett tawhid. Tawhid, att särskilja Allah Azza wa Jalla i sin tro och sin dyrkan, är meningen med livet. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala skickade varenda profet med kallet till ett tawhid. Det var grunden och det viktigaste i alla profeternas kall, och det är det som enar alla profeter. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهُ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Så alla profeter var enade i detta att kalla till ett tawhid. Och därför finner man också att Ahle Sunna och Jamaa betonar ett tawhid väldigt mycket. Då vi i islam har grunderna av el-iman och el-islam och el-ihsan, eller hur? De tre grunderna som religionen är byggd på. Taib, vad är den första grunden i el-islam? Ja, vad är det? Shahadatu en la ilaha illallah. Tawhid, eller hur? Att endast Allah ska dyrkas. Vad är första grunden i våran iman? En tu'mina billah. Då har vi också tawhid. Så tawhid är grunden till våran iman och våran islam. Till hela våran religion. Och för det, därför är det jätteviktigt att korrigera ett tawhid. Och att lära folk ett tawhid. Yani korrigera folks missförstånd när det kommer till ett tawhid. Och att ständigt kalla till ett tawhid. Idag finner vi att vissa muslimer tyvärr har missförstånd i grundläggande tawhidfrågor. Som vår broder pratade om, att ibland när man tolkar saker fel, så blir det också fel. Vi har idag vissa ahlul bidda som tolkar la ilaha illallah som att Allah är den enda skaparen. Allah är den som försörjer oss. Och så vidare. Det är deras tolkning av la ilaha illallah. Det är sant. Allah är vår enda försörjare. Allah är den som skapat oss och så vidare. Men är det verkligen den rätta tolkningen av la ilaha illallah? Nej. För har man den tolkningen att la ilaha illallah betyder att Allah har skapat oss, då blir det inte lika allvarligt att göra kyrk. Eller hur? För att vi tror ändå på att Allah har skapat oss. Så den rätta tolkningen av la ilaha illallah är att ingen har rätt att dyrkas förutom Allah. Och det här finner man när man går tillbaka till Koranen och Sunna, beskrivningen av la ilaha illallah. Så kommer man fram till slutsatsen att det betyder att ingen har rätt att dyrkas förutom Allah och att han är den enda sanna guden. Så Ahl-Sunna wal Jama'a betonar detta väldigt mycket. Att korrigera ett tawhid, att lära ut ett tawhid och att kalla till ett tawhid. Och det här gör de i enlighet med Koranen och Sunna. Då Koranen och Sunna betonar ett tawhid som det viktigaste kallet, grunden i allting. Profeten sallallahu alaihi wasallam, när han skickade någon människa för att göra da'wa, icke-muslimer, vad var det första de skulle kalla till? Ett tawhid, ila an yuwahhidullah, att särskilja Allah subhanahu wa ta'ala. Så tawhid ska alltid vara det viktigaste kallet. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger också, kul hadihi sabili, säg detta är min väg. Ud'u ila Allah, jag kallar till Allah. Jag och de som följer mig. Och subhanallah, jag är inte från al-mushrikin. Så vad är profetens väg, alaihissalatu wassalam? Och de som följer profetens väg, vilka är ahli sunna wal jama'a, att de kallar till Allah med kunskap, med insikt. Och att de tar avstånd från kyrk. En utmärkande egenskap är att de varnar för kyrk och tar avstånd för kyrk. Och därför kan man säga att varje da'wa, varje grupp eller da'wa som inte betonar tawhid och gör tawhid till det viktigaste kallet och varnar för kyrk är en misslyckad da'wa. En da'wa som inte är i enlighet med Koranen och Sunna. Vad gynnar en människa att fokusera på en aspekt av islam om hans tawhid är felaktig? Med korrekt tawhid går du in i Jannah. Utan tawhid kommer du inte in i paradiset. Så det viktigaste är att betona kallet till tawhid. Att lära folk tawhid och att varna för kyrk. Så att det här är en väldigt viktig utmärkande egenskap som finns hos Ahl Sunna wal Jama'a. Att de ständigt lär ut tawhid och varna för kyrk. Naam.
Naam. Och en annan sak som också är viktigt, som man lägger vikt vid när det kommer till tawhid, är tawhid al-asma wa sifat. Att ha kunskap om Allah azza wa jalla namn och attribut. Inte bara att vi ska särskilja Allah azza wa jalla vår dyrkan, utan även att vi ska ha kunskap om Allah subhanahu wa ta'ala. Varför är det så viktigt att lära sig om tawhid al-asma wa sifat? Broder Abdul Wadud, han nämnde att Allah azza wa jalla har skapat oss för att vi ska dyrka honom. Och ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Vi har skapat jinnen och människorna för att de ska dyrka mig, som Allah azza wa jalla säger. Det här är ett utav syftena till att Allah azza wa jalla skapade oss. Och det andra syftet som Allah azza wa jalla har nämnt är att vi ska ha kunskap om honom. Allahu alladhi nazzala Allah azza wa jalla nämner att han är den Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahun yatanazzalu al-amru baynahunna li ta'lamu anna Allaha ala kulli shay'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma. Allah azza wa jalla säger att han är den som har skapat de sju himlarna och lika många jordar. Och att beordringen kommer däremellan för att ni ska ha kunskap om att Allah azza wa jalla har makt över allting och har omfattat allting med sin kunskap. Allah azza wa jalla nämner att han skapade himlarna och jorden för detta. Detta syfte. För att vi ska ha kunskap om honom. Så ett av syftena till att vi skapade är att vi ska dyrka Allah. Hur dyrkar man Allah? Genom att ha kunskap om Allah azza wa jalla. Och det andra syftet är att man ska ha kunskap om Allah. Så båda dessa två går ihop med att man just ska ha kunskap om al-asma wa sifat. Därför är det jätteviktigt att när man gör da'wa att man lägger vikt vid den här frågan. Och att man talar om den här frågan. Och att man talar om den på ett korrekt sätt. För här är en av de frågorna som flest grupper har gått vilse i. Antingen att de har förnekat Allahs attribut. eller att de har liknat Allah Azzawajal vid skapelsen. Och där har Ahle Sunna och Jamaa gått på den korrekta medelvägen. Deras principer är att de bekräftar allt som har kommit i Koranen och Sunnan på det sättet som Salaf förstod det, utan att de förnekar någon av Allahs namn eller attribut, utan att de liknar någon av dem vid skapelsen, utan att de frågar hur dessa egenskaper är, och utan att de förvränger texterna eller förvränger betydelsen av dessa attribut. De bekräftar först och främst det som har kommit i Koranen och Sunnan. Har det nämnts något av Allahs namn och attribut i Koranen och Sunnan, så bekräftar vi det. Hur bekräftar vi det? Vi går tillbaka till förståelsen. Vi går tillbaka till tafsirböckerna. Vi går tillbaka till aqidaböckerna. Hur förstod Salaf dessa verser? Hur förstod Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, Abu Bakr, Umar, Uthman och Ali och de tidiga sahabas, hur förstod de verserna? Och deras studenter, hur förstod de här verserna? På det sättet ska vi förstå verserna. Vi ska inte förneka det, för om vi har förnekat då har man inte bekräftat. Det går ju motsatsen. Vi ska inte likna Allah Azza wa Jalla vid skapelsen. Allah Azza wa Jalla säger Laysa kamithlihi shay, ingenting som kan liknas med honom. Vi ska inte fråga hur, för vi kan inte begripa det med våra intellekt. Fala tadribu lillahi amthal. Sätt inte liknelser vid Allah Azza wa Jallas sida. Och vi ska aldrig förvränga texterna. Yuharrifun al-kalima amma wada'i. Så som Allah Azza wa Jalla har berättat om Ahlul Kitab, att de tog verserna i deras uppenbarade böcker och förvrängde dem från dess korrekta betydelse. Så Ahlus Sunna wal Jamaa lägger vikt vid att förklara al-asma wa sifat på ett korrekt sätt i förståelsen utav Salaf. Och det här är också en viktig sak som Abdu Wadud nämnde, att det här kan man ha som en måttstock. Ibland kan folk ha ett problem. Det kommer upp en person som gör da'wa på internet, på Facebook, på YouTube eller någonting, så frågar man, är han bra eller inte? Ibland så genom att man kollar på vissa punkter, självklart ska man fråga någon som är kunnigare, men om man kollar på vissa punkter så kommer man själv kunna se någorlunda om det är bra eller dåligt. Om man tittar, man säger att han har 100 YouTube-lektioner. Inte en enda har han pratat om tawhid eller varnat för kyrk eller pratat om Allahs namn eller attribut överhuvudtaget. Då kan man veta att någonting är fel. Sen behöver det inte betyda bara för att han har vissa lektioner om tawhid att allting är bra. Det behöver inte vara på det sättet. Men har man inte lagt vikt vid överhuvudtaget eller man har förklarat det på ett felaktigt sätt, så tyder det på att det är någonting som är fel där.
Går också medelvägen när det kommer till frågan om iman, när det kommer till frågan om tro. Och där finner vi också att avvikande grupper har halkat till det extrema eller till att ta för lätt på imanfrågan. Ahle Sunna wal Jamaa säger att iman är i'tiqad, qawl wa amal. Det är tro, tal och handling. Yazidu bita'a wa yanqusu bil ma'siyah. Den ökar av att göra goda gärningar och den försvagas av att synda. Al-Imam Ibn Abdul Barr säger att Ahlul Fiqh och Ahlul Hadith är överens om, en ijma, konsensus, på att al-iman är qawl wa amal. Det är tal och handling. Och det finns ingen handling utan niya, yani tro. Wal iman indahum yazidu bi ta'a. Och iman hos dem ökar med lydnad. Wa yanqusu bil ma'siyah. Och den minskar av synd. Och alla goda gärningar ökar ens iman. Och det här nämner han i boken, ett tamhid. Och samma sak Imam Bukhari. Han sa att jag träffade 1000 stycken från al-ulama. Masha, 1000 stycken. Ulema. Allah al-Mustan. Hur många har vi träffat? 1000 stycken. Och han sa, de sa alla, att iman, qawl wa amal. Iman är tal och handling. Taib. Så att här finner vi konsensus hos Salaf på den här frågan. Att iman är tal och handling. Och sen har vi vissa avvikande ideologier som al-Murji'a. En sekt som också kom upp tidigt i islam. De säger att gärningar inte är från al-Iman. Att en person kan vara troende utan att göra goda gärningar. Och att synder inte påverkar människans iman. Du har alltid en och samma iman. Den blir inte stark och den minskar inte. Och då kommer Ahlus Sunna och tillbaka visade denna bidda. Att det här är felaktigt. Utan iman måste bestå av tro. Och tal, att man uttalar sin tro. Och sen att man agerar ut med sin tro. För det går inte att bara säga jag är muslim och sen inte göra någonting. Utan man måste också sätta denna religion i verket och komma med goda gärningar för att vara en troende. Och därför nämner också Imam al-Barbahari i hans bok om sunna att den som tror på detta, att iman är tro, tal och handling, har lämnat al-irja från början till slut. Han har ingenting med irja att göra. Taib. Och det här är det som vi ahli sunna och al-jama'a tror på, att iman är tro, tal och handling. Och sen har vi den andra extremen, motsatsen till al-murji'a, och det är al-khawarij, som säger att om du gör grova och stora synder så har du förlorat din iman. Du har förlorat din iman. Och de tar personen ut ur islam om han syndat. Och så här säger inte ahli sunna wal jama'a. Utan ahli sunna wal jama'a säger att vi alla syndar. Och den som syndar, han får en brist i sin iman. Han är troende, men han har en brist i sin iman. Och han är en syndare med sin synd. Och om han inte gör toba så är han under Allahs mashia på domedagen. Genom att Allah bestämmer vart han ska hamna. Men att alla, ahlu tawhid, som har haft la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah och har gjort sina goda gärningar, någon gång kommer att hamna i paradiset. Och ingen muwahhid, ingen person av tawhid kommer att brinna i helvetet för alltid. Så att ahlu sunnah wal jama'a är medelvägen mellan al-murji'a och al-khawarij. Taib. Och också när det kommer till iman, som vi sa, khawarij, yani kastar ut folk från islam med synder och tillkortakommanden och så vidare. Och ahli sunnah wal jama'a är väldigt försiktiga med den här frågan. Det som kallas för takfir, att kalla någon för icke-muslim. Om man kollar på Salafs böcker så finner man att de var otroligt försiktiga i den här frågan. För att profeten sallallahu alaihi wasallam sa att anklaga en muslim för att vara kafir är som att döda honom. Och hadithen är sahih. Och han sa i en annan hadith att den personen som säger kafir till sin broder och fallet inte är att han är kafir, då kommer ordet tillbaka till honom. En person, du säger han är kafir. Den här kungen kafir. Och så vidare. Alltså, ordet kommer tillbaka till dig. Mycket, mycket allvarligt. Varför? För nu säger kafir, han är inte muslim. Han har inte rättigheter av en muslim. Och sen leder det till det andra. Och det kan vi också se i muslimska länder, dessa khawarij. De börjar med takfir. Ledaren är inte muslim. För att det måste de säga för att sen kunna göra uppror och börja spränga och döda folk i muslimska länder. Så takfir är källorna till ondska i bid'a. Och därför nämner också vissa av salaf att varje person som innoverar i islam kommer att göra svärdet halal. Han gör takfir på sin opponent, som Ibn Taymiyyah nämner. Att dessa ideologier kommer, grundar en ideologi, en grupp. Och de som trotsar dem, gör de takfir på. Exakt som vi kunde se nu med Khawarij och Al-Qaida och andra sekter. Att den som inte är med dem, kallas takfir på personen. Medan Ahlu Sunna wal Jama'a är så rättvisa. Att de inte ens gör takfir på den som gör takfir på dem. Så är Ahlu Sunna wal Jama'a. Det är inte att det är ömsesidigt. Vi gör takfir på er, för ni gör takfir på oss. Lä. Det här är någon sandlådenivå, det finns inte. Utan vi gör takfir på den som har gjort någonting som upphäver hans islam. Med klara och tydliga bevis. Och även där måste man etablera bevisen på personen. Avlägsna tvivel från personen. Om det inte är någonting som är klart och tydligt. Att en person kommer och säger att han inte tror på Allah. Eller en person säger att han tror på en ny profet efter Muhammad a.s. som al-Qadianiyya, al-Ahmadiyya. Kuffar, khalas. Det handlar inte om att etablera bevisen. Det är klart och tydligt. Eller han kommer och säger alkohol är halal. Khalas. Men vi talar här om andra saker. Och att bara göra takfir på folk så här att den här kungen är kafir, armén är kafir, polisen i landet är kuffar. Majoritet, Jenny. Det går inte heller att göra på det här sättet. Va? Och återigen, det vi nämnde i början, att det här finner vi inte från Ahlus Sunnah wal Jamaa. Hämta till mig Salafs böcker. Där Imam Ahmed säger att alla är kuffar. Imam Shafi säger alla är kuffar. Hela den här gruppen är kuffar. På det här sättet. Och han och han och han och han är kuffar. Lä. Du finner motsatsen, att de är väldigt, väldigt försiktiga med att göra takfir på individer. Och det här är Ahlus Sunnah wal Jamaas metodik. Att de är försiktiga med frågan om ett takfir namn.
En annan punkt som är viktigt, det är, vi pratade om att trosbekännelsen är ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Eller han nämnde ashhadu la ilaha illallah. Andra delen av trosbekännelsen är ashhadu anna muhammadan rasulullah. Och det är någonting som man måste lägga mycket vikt vid också. Om vår profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hur vi ska förhålla oss till honom. Det här är också någonting som man ser att Ahle Sunna wal Jamaa pratar mycket om. Studerar om profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sida och studerar hans hadither. Och studerar inte bara haditherna utan studerar dess förståelse. Och studerar vilka som är autentiska och vilka som är svaga. Det här ser man att Ahle Sunna wal Jamaa lägger väldigt mycket vikt vid. Att de inte bara, när de pratar eller håller föreläsningar, att de inte nämner hadither. Eller att de nämner hadither men de är svaga. Eller att de nämner hadither utan att de har en korrekt förståelse av dem. Ahle Sunna är utav de namnen som de kallades för var Ahle al-Hadith. Just att de håller fast mycket vid hadither och studerar hadither. För att den personen, ju mer kunskap man har om profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam och vad som autentiskt tillskrivs till honom och hur man ska förstå det enligt muslims förståelse, desto mer kommer man ha en korrekt aqida, korrekt akhlaq och korrekt dyrkan till Allah azza wa jalla. Men om man inte har kunskap om profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hur ska man då kunna veta vad han hade för troslära? Eller vad han, hur hans akhlaq var eller hans liv var eller liknande. Ahle Sunna wal Jamaa lär sig och studerar och lägger mycket vikt vid profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams hadither och lägger också mycket vikt vid kärleken man ska ha till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Då han har sagt la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Att ingen utav er kommer att tro förrän som jag blir mer älskvärd hos honom än hans barn, hans föräldrar och alla människor. Så man ska ha kärlek till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vilket man får om man lär sig om hans liv. Och man ska följa profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Följa hans sunna. Det här är en del utav kärleken till honom. Allah azza wa jalla säger قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِ. Säg, om ni verkligen älskar Allah så följ mig. Så man ska ha kärlek till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam och den här kärleken ska manifesteras och visas genom att man följer hans sunna. Den ska också visas med att man inte lägger till saker till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunna. Att lägga till innovationer och tillskriva sig det till islam och säga det är islamiskt att göra så här. Och så går det emot profeten sallallahu alaihi wasallam sunna. Då har man inte gjort det som man ska göra om man har kärlek till honom. Utan man ska lyda honom, man ska följa honom och man ska inte lägga till någonting till hans religion. Man ska upphöja och respektera honom. Allah azza wa jalla har sagt att man inte ens får höja rösten över hans röst. Därför säger vissa av de lärda att om profetens hadith nämns så höj inte din röst över haditherna. Utan låt haditherna vara ovanför ditt huvud hela tiden. Och höj inte upp dina egna åsikter över sunnan. Och det är så Ahle Sunna ska vara. Vissa personer går för långt här. Åt det ena hållet och säger visst det är bara en hadith. Eller det är inte så viktigt eller liknande. Nej, det här är profetens sallallahu alaihi wasallams hadith. Lägg vikt vid det, respektera det och ta emot det. Vissa personer går för långt och överdrift åt andra hållet. Och de upphöjer profeten sallallahu alaihi wasallam tills han får en gudomlig status. Och de åkallar honom, de ber till honom. De säger att han känner till det fördolda. Allah azza wa jalla säger om profeten sallallahu alaihi wasallam la a'lamul ghaib. Att profeten sallallahu alaihi wasallam säger jag känner inte till det fördolda. Och säger nej, profeten sallallahu alaihi wasallam känner till det fördolda. Och tillskriver honom massa egenskaper som egentligen är specifika för Allah azza wa jalla. Och det här tyder på deras överdrift och hur de har gått för långt i den här frågan. Ja.
En annan punkt som Ahle Sunna wal Jamaa nämner i deras böcker, det är vårt förhållningssätt till Sahaba radiyallahu anhum, profeten Muhammeds kompanjoner alayhi salatu wassalam radiyallahu anhum. Och vi Ahle Sunna wal Jamaa tror att Sahaba är de bästa människorna i denna umma. Så som profeten Muhammed alayhi salatu wassalam sa khairun nasi qarni, de bästa av folk i min generation och sen de som kommer efter och sen de som kommer efter. Så sahaba är de bästa människorna. Alla. Utan undantag. Vi älskar alla sahaba. Och Allah subhanahu wa ta'ala är nöjd med alla sahaba. Som Allah subhanahu wa ta'ala säger, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ. de tidigare muslimerna, de som blev muslimer tidigt, wal muhajirin, och de som utvandrade yani från Mekka till Medina, wal ansar, och de som tog emot dem och blev muslimer i al-Medina, wal ladina tabauhum bi ihsan, och de som följer dem på bästa sätt, radiyallahu anhum wa radu an, Allah är nöjda med dem och de är nöjda med Allah. Och sen säger Allah att han har förberett till dem ett paradis där det flyter floder. Och där kommer de att få vara i all evighet. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att han är nöjd med alla sahaba. Radiyallahu anhum. Han är nöjd med alla sahaba. Och att de är alla lovade paradiset. Så det här är våran aqida. Att Allah subhanahu wa ta'ala är nöjd med alla sahaba. Så det är inte för oss att vara missnöjd med någon av sahaba. Och därför nämner Ahlus Sunnah wal Jama'a i sina aqida-böcker. Och bland de kändaste är boken At-Tahawi, där han då nämner i sin aqida. Och han säger: وَنُحِبُّ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Och vi älskar profeten sahaba radiyallahu anhum. Och vi överdriver inte heller i att älska dem. Och vi sänker inte heller någon av dem. Yani vi tar medelvägen. Och vi hatar den som hatar dem. Och den som är annat än gott nämner dem. Och vi nämner dem endast med gott. Att älska dem är din och iman och ihsan. Och att hata dem är kuffer och nifaq och tugyan. Han har väldigt, väldigt vackra och starka ord. Så han säger då här att älska sahaba radiyallahu anhum är från våran religion. Och att man inte heller ska överdriva som vissa gjorde, när de överdriver kärleken till Ali radiyallahu anhu och upphöjer honom till en gudomlig nivå som vissa sekter har gjort. Och inte heller ta avstånd från någon av dem, som vissa tog avstånd från Muawiya och liknande. Det här är också en bid'a. Utan vi älskar alla sahaba. Och vi hatar de som hatar sahaba, radiyallahu anhu. Och de som nämner sahaba med annat än gott. Och att älska alla sahaba är från iman. Det är från våran religion. Och Imam Ahmed säger också i hans bok, Usul Sunna, att från sunna är att nämna sahabas goda sidor. Ejma'in, allihopa. Yani utan undantag. Walkaf. Och att hålla sig borta från att prata om det, de tvister som skedde mellan sahaba. Och den som svär åt någon av Rasulullahis sahaba sallallahu alaihi wasallam och radiyallahu anhum, åt dem i plural eller i singular av wahid och en av dem, fahuwa mubtadi', han är en person av bid'a, rafidiyun, han är en mubtadi' rafidi. Att älska dem är sunna och att göra dua för dem är qurba. Du närmar dig till Allah Azza wa Jal. Wal iqtida'u bihim wasila. Och att följa dem är en väg till Allah. Wal akhdhu bi atharihim fadila. Och att följa deras dygder eller att följa deras yani uttalanden och deras tillvägagångssätt är en dygd. Här nämner Imam Ahmed en väldigt viktig sak. Att Ahlus Sunna wal Jamaa älskar alla sahaba. Och nämner aldrig någon av sahaba på ett negativt och förringande sätt. Och att den som gör det är inte från Ahlus Sunna wal Jamaa. Han är från Ahlul Bid'a. Så du ser en person som i sin aqida och sin tro och sina böcker och sina föreläsningar yani underminerar, talar illa och kränker, förtalar någon av sahaba. Nämner han på ett dåligt sätt. Taib nämner brister och gärna på ett kränkande sätt. Så är den här personen från Ahlul Bidah. Så enkelt är det. Och man förvånas idag över folk som försvarar människor som till exempel Sayyid Qutb. Och gör honom till en stor imam. Och älskar honom. Trots att han inte ens är lärd i islam. Taib. Sayyid Qutb i hans böcker har förtalat Muawiya och Amr ibn al-As. Förtalat två av sahaba, har förtalat också Uthman radiyallahu anhu och säger att hans khilafa är en
fajja, alltså vad säger det, tomrum, som ett tomrum. Yani det hans khilafa är ingenting alls, han uppnådde ingenting alls, subhanallah. Och anklagar Muawiya och Amr ibn al-As för att de hade khida, nifaq, hyckleri och att de bedrog och liknande saker. Hur kan man efter det här uttalandet upphöja Sayyid Qutb? La wallahi, han är som Imam Ahmed säger, han är en muqtadi'. Han är en person som är från Ahlul Bidah. Och det konstiga är att när man säger så här, då blir de arga på att jag nämner Sayyid Qutbs fel. Men de blir inte arga på att Sayyid Qutb pratar illa om sahaba radiyallahu anhum. Vad är deras rira? Vad är deras kärlek till islam? När de blir argare över Sayyid Qutb än sahaba radiyallahu anhum. Visar inte det här på att någonting inte stämmer i deras iman? Så Ahl Sunna wal Jamaa älskar sahaba radiyallahu anhum, alla utan undantag. Och vi upphöjer dem till den nivån som Allah azza wa jalla har gett dem. Och Allah är nöjd över dem. Och de är alla i paradiset. Nam.
Ja. En annan fråga som är väldigt viktig, det är hur Ahl Sunna wal Jamaa förhåller sig till ulema, lärda. För första, vad är en lärd? När vi pratar om lärda, eller när det nämns kunskap och lärda i Koranen, så menas det de som har kunskap om Koranen och Sunnan. De som har ärvt kunskapen från profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt: "Innama al-ulama warathatu al-anbiya." Ulama är arvtagarna till profeterna. Så om de lärda inte har det här arvet, Koranen och Sunnan, då räknas de inte som lärda. Förstår ni vad jag menar? Det är ett arv. Det måste vara Koranen och Sunnan som man har kunskap om. Och det är då man räknas som från al-ulama. Och därför Allah azza wa jalla säger: "Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." De enda som verkligen fruktar Allah azza wa jalla bland hans skapelse är al-ulama. Från hans tjänare är al-ulama. Profeten sallallahu alaihi wasallam har berättat att Benu Israel som levde tidigare, de som styrde bland dem, kanat Benu Israel tasusuhumul anbiya. De som styrde dem var deras profeter. Men i våran umma så finns det inga profeter efter profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Så vilka är det som ska ha ansvaret för att föra umman framåt? Det är al-ulama, de som har ärvt kunskapen från profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, som vet hur profeten sallallahu alaihi wasallam skulle agera i en situation. Det är det man ska följa. En person som inte har kunskap om det här, hur ska veta hur profeten sallallahu alaihi wasallam skulle agera i en situation? Det går inte. Och Allah azza wa jalla säger: "Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum." Och ni som tror, lyd Allah och lyd hans sändebud och det som har anförtrotts makt över er. De lärde har förklarat den här versen med att det är ledarna i landet och det är al-ulama. Men al-ulama är till och med viktigare här, för det är de som sagt vet hur profeten sallallahu alaihi wasallam ska agera i olika situationer. Och det är det som är viktigare egentligen. Även vad man självklart ska lyssna och lyda till de muslimska makthavarna också. Assalamu alaikum wa barakatuh. Ahl sunnah wal jamaa går mitten vägen när det kommer till al-ulama också. Vissa personer, de går för långt. De säger typ att ulema khalas, allt det de säger det stämmer. Vi följer dem blint i allting. Nej, nej, nej. Den som allting den personen säger är korrekt, det är profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulema kan ha rätt och de kan ha fel, men de har mycket mer rätt än andra eftersom de har mer kunskap och de har mer Guds fruktan. Men det betyder inte att de alltid har rätt. De kan ha fel också. Som Imam Malik radiyallahu rahimahullah sa: "Kullu yu'khad min qawlihi wa yurad illa sahib hadha al-qabr." Alla personers åsikter kan tas emot eller tillbakavisas förutom den som är i den här graven. Och pekar mot profeten sallallahu alaihi wasallams grav. Och alla de lärda från de fyra rättsskolorna, Abu Hanifa, Malik, Shafi och Ahmed, har liknande uttalanden om att man inte kan acceptera alla deras åsikter, utan vissa åsikter kan vara fel och då ska man istället följa sunnan. Om det här var de som är långt mycket kunnigare lärda som lever idag, så är det utan tvekan samma sak eller det är mer som gäller då, de lärda som är idag. Lärda kan ha fel. Vi ska ena mellan att vi ska kunna säga att de har fel, vi följer inte dem i det som är fel. Men samtidigt har kvar vår respekt. Alla kan göra fel. Men vi har kvar vår respekt. Men det viktigaste är att vi följer sanningen hela tiden. Och att vi hela tiden tänker på att det viktigaste är att man följer sanningen. Vi kan också ha fel. Vi kanske inte gör det på ett korrekt sätt alltid. Men vår strävan ska ständigt vara i att inte så här, vi ska följa vad den här lärda har sagt. Det är inte det viktigaste. Det viktigaste är att vi ska följa det profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt. Och de lärda är en väg till att kunna förstå det. Om de inte har väglett till det någonting, då ska man inte följa det de har sagt där. Man ska ha kvar sin respekt och man ska följa det som finns i Koranen och Sunnan som någon annan lärd har sagt. Det är inte så att alla lärda har fel, jag har rätt, jag har förstått någonting, de inte har rätt. Nej, det kommer vara någon annan lärd som har sagt det korrekt här. Men just den här specifika lärda kommer inte ha allting korrekt. Utan det kanske kommer vara någon gång där eller någon gång där och så vidare. Nej.
Vad säger Abdallah om de som pratar illa om ulemar?
Nej, det är också. Det är de som har gått för långt åt andra hållet istället. De som talar illa om ulemar, de lyfter upp dem för högt. Andra de talar illa om ulemar. Vad ska man bry sig om vad de säger för någonting? De ger inte dem deras korrekta status. De är ändå bara uppköpta allihopa. De vågar inte säga sanningen. När de säger så, när det går emot vad de själva tycker, då säger de vågar inte säga sanningen. När det går i enlighet med vad de tycker, då säger vi måste lyssna på ulemar. Det handlar om att de är övertygade om någonting och de vill inte följa det. De säger inte sanningen, de är uppköpta, de vågar inte säga det och så vidare. Det här är ett tecken utav Ahlul Bidda. Salaf brukade säga min alamat Ahlul Bidda eller waqi'a fi Ahlul Athar. Tecken på att en person är från Ahlul Bidda är att han talar illa om Ahlul Athar. De som har kunskap om profeten Sassanus hadither och athar från sahabas. Och profeten sallallahu alaihi wa sallam har berättat att Allah azza wa jalla har sagt men aada li waliyin faqad adhantuhu bil harb. Den som visar fiendeskap från en av mina nära tjänare så kommer jag att starta krig mot honom. Och Imam Shafi rahimahullah sa om det här inte är från om det här al-awliya inte är al-ulema så vet jag inte vilka de är. Så att det är någonting jätteallvarligt att tala illa om de lärda. Och flera av de lärda, de tidiga lärda har förklarat att den profeten sa att det alltid kommer finnas en segerrik grupp på sanningen, så sa han hum ahlul ilm. Det är de som är folket utav kunskap. Och andra sa ahlul hadith, de som har kunskap om hadither och går på vägen utav ahlul sunna wal jama'a. Så de som går på ahlul sunna wal jama'as väg och är för ahlul ilm, det är de som är taif al-mansura. Så att den räddade gruppen. Så hur ska man då kunna attackera dem på det här sättet som vissa personer gör? Wallahu al-musta'an. Och en annan viktig sak gällande hur vi förhåller oss till ulema är att vi upphöjer de tidigare lärda mer än vad man upphöjer lärda som lever idag. Lärda från sahabas har en högre status än lärda från tabi'un, de som var deras studenter. Och tabi'un har en högre status än de som kom efter. De fyra imamerna Abu Hanifa, Malik, Shafi och Ahmed har en högre status än de lärda som lever i vår tid. Och ju mer kunskap en person har, ju tidigare den kommer, desto mer respekt har man för dem. Så man ska inte jämföra lärda idag med lärda på den tiden. Men självklart ska man ha stor respekt för de lärda som lever idag. Och de som är äldre har man mer respekt för än de som är yngre. Profeten Hassan har sagt, al-barakatu ma'a akabirihim. Baraka, välsignelse är med de äldre. Så man ska ha respekt för de som är tidigare och man ska ha respekt för de som är äldre.
En annan fråga. Vad säger Ahlus Sunna wal Jamaa om politik? Vissa säger att ni är inte politiskt engagerade. Ni har inget parti. Eller, vi har till och med hört om salafistiska partier i vissa muslimska länder. Så vad är sanningen i den här frågan? Vad säger ni? Vissa säger så här. Blanda inte religionen med politik. Har ni hört det? Blanda inte religionen med politik. Är det korrekt att säga så? Ja. Det är fel att säga så. För politik är från religionen. Men det beror på vilken politik man menar. Islam är ett omfattande system som inte bara handlar om vardagliga former av dyrkan utan också tar upp ett helt samhällsstyre. Hur ett folk ska styras. Vad folket har för rättigheter vad ledaren har för rättigheter och skyldigheter och hur ett land och en stat ska upprätthållas. Ett helt fungerande lagsystem. Så den formen av siasa, siasa to sharia som det kallas för, finns i islam. Och det är en del av vår religion. Och den har vi inget problem med. Men när man idag talar om politik så talar man oftast om att ge sig in i de här valen, ge sig in i olika partier och på så sätt försöka påverka och så vidare. Där säger vi nej. Det här håller vi oss borta ifrån. Det kommer inte gynna. Det har inte gynnat och det kommer inte gynna. Utan det kommer snarare att skada personen. Ju mer en person blir aktiv och engagerad i politik, ju mer kommer han att förlora av sin religion. Helt enkelt, så är det. Och det här säger till och med folk som har varit engagerade att de har fått kompromissa med religionen. Så det är väldigt naivt att tro att en person ska kunna gå in i ett parti i de här länderna och sen kunna stå upp för sin religion och sin akida och sin tro. Det kommer inte funka. Utan vi har så mycket olika åsikter. Om du bara säger en sån enkel sak som att jag tror på allt som står i Koranen. Koranen är bästa boken och jag vill leva 100% efter Koranen. Kommer de acceptera det? En sån enkel sak. Bara Koranen. Prata inte om sunna, prata om Koranen. Jag tror på allt i Koranen och kommer säga att du är extrem. Eller hur? Och vi vet ju själva. Folk som sparkades för att de inte tog i hand, för att de gjorde si och så. En alla måste. Så Ahlusunna wal Jamaa lägger istället mera fokus på da'wah, att kalla till Allah subhanahu wa ta'ala. Att få folket att känna Allah azza wa jall, att få folket att älska al-islam, att få folket att gå tillbaka till al-islam. Idag i många muslimska länder, om du skulle säga till dem att nu kommer vi att styra er med Koranen och Sunnah, då kanske säger vi vill inte. De kanske är så långt borta från islam. Och då är de i behov av att kallas till al-islam, så att de får den här kärleken för al-islam. Och många av de här partierna, eller grupperna som har startats just baserat på politik, som Ikhwan al-Muslimin och Hizb ut-Tahrir, som grundas på politik, att få makten, är ibland de mest okunniga människor om politik. De pratar dag och natt om politik, men subhanallah, när de väl fick makten så såg de inte att deras makt präglades av al-islam. Ajib. Och många idag som sitter och pratar om politik har egentligen ingen koll på politik. Har de studerat en bok om siasat och sharia, hur saker och ting ska implementeras och så vidare. Många yttrar sig mycket om politik fast har mycket fel i många frågor. Så att grunden är att man lär sig religionen. Och sen när det dyker upp ett problem, det kan vara ett politiskt problem, då vet man hur religionen har lösningen på problemet. Men om man är jahil och sen dyker upp konflikter och politiska problem, då kommer alla bara prata ut med sina åsikter, eller hur? Så att kunskapen är jätteviktigt, att man går tillbaka till al-ilm och lär sig om vad islam säger i dessa frågor. Taib. Det här är kortfattat om vårt förhållningssätt till politik. Och om du har något att lägga till.
Ja, jag kan bara lägga till att det behöver inte betyda att bara för man lägger vikt på da'wa att man inte gynnar samhället på något sätt. Utan man kan gynna samhället på väldigt många olika sätt. Man kan gynna samhället med, om man ser att det finns en brist med att muslimer inte har arbete till exempel, eller folk i samhället runt omkring inte har arbete, folk har det svårt, folk är utsatta och så vidare. Man hjälper dem på olika sätt. Man försöker göra en bättre, att folk anpassar sig till samhället på ett sätt som kan gynna samhället och gynna dem själva. Det här är någonting man kan hjälpa till med. Det vi pratar om här är att man som muslim ska gå till ett parti som har existerat i över 100 år. Hela partiet, 99,9%, har ett visst tillvägagångssätt. De är styrkan. Du ska komma in och tänka att nu ska jag påverka. Sheikh al-Albani brukade säga om det. Dakhalu li yughayyiru fataghayyaru. De gick in för att ändra, så ändrades de själva. Och det här ser man i princip med alla. Du kommer inte typ som den starka parten. Tänk dig själv, du ska komma, vi ska ge analogi så folk ska fatta här, till Rinkeby. Du kommer här från en helt annan ort. Du kommer från Östermalm. Du kommer hit till folk, till centrum och säger nu, alla ni ska ändra er. Lyssna på mig, det jag ska prata här. Vem kommer lyssna på honom? Nej, du sticker härifrån, det tönt. Det är svaret jag kommer få. Lite samma sak där. De har ett visst förhållningssätt. Du är redan annorlunda för att du är invandrare, förstår du? Det är redan typ så här, wow, du, nu har vi gått långt, nu tar vi emot en invandrare här. Sen muslim, du säger, sen ska han säga typ så här, tro på allt som står i Koranen som han säger, det är så här, då börjar jag darra nästan.
Islamist,
nu har jag gått för långt. Alltså det, de är väldigt så här, de säger det att vi är jätteöppna, men när det kommer till det, jag hade tänkt att en person kan så här, ska inte ta i hand, det är bara ett tillfälle. Alltså, media drev en vecka, så softa lite. Vet, i många andra länder, man skakar inte hand. Vet, softa, var lite mer öppna. Så pratar de om öppenhet, du måste acceptera allas åsikter och så vidare. De är inte öppna. Förstå det, det är inte så. Vissa personer, de har fått, de tror så gott om systemet på ett sätt att de blir typ så här, kolla den här politikern nu, han har sagt så här om att muslimerna, det är klart han säger så där, han tycker ju det. Alla vet ju, för lurar ni er själva att de egentligen är så öppna och så vidare, så är det ju inte. De tycker ju att muslimer är konstiga, de tycker att muslimer är så här. Ja, nej, det är bara att man inser det. Men du får försöka göra det bästa utav situationen med att göra värsta liksom pajasgrejer utav hela grejen. När man ser att någon politiker har gjort någonting och man ska göra kampanjer och man ska börja så. De tycker bara man är en idiot om håller på det här sättet. Tycker bara, vem är ni liksom? Ska komma med det här? Så istället gör man de saker som man kan förändra och gör det på bästa möjliga sätt. Vi går vidare till en annan punkt som är väldigt viktig, som det dyker upp jättemycket diskussioner om. Och det är hur man förhåller sig till makthavare i muslimska länder och revolutioner. Det här är någonting som det ständigt dyker upp diskussioner med och någonting som det pratas väldigt mycket om, hur Ahl-Sunnah och Jamaa förhåller sig till det. Kortfattat, när det kommer till det så kollar Ahl-Sunnah och Jamaa i de muslimska länderna. Om makthavaren är muslim där så sammanfattas det i att profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt, lyssna och lyd, förutom om det är synd, om det, de bordrar med synder, är det synder så lyd de inte i det. Man får aldrig lyda en ledare i någonting som är synder. Någonting som inte är synder, som gynnar landet, som är bra för själva landet att man ska göra, de sätter upp lagar för hur man ska köra i trafiken, hur man ska göra olika grejer. Gå efter de sakerna. Gör inte problem. Håll dig till det. Det gäller även här i Sverige. Även här i Sverige, även fast det inte är muslimska makthavare här, det finns trafikregler, det finns olika regler och så vidare. Gå efter de reglerna. Om det är någonting som räknas som en synd, du blir beordrad att göra någonting som är synd, nej, du ska inte följa det. Så enkelt är det egentligen. Vissa går för långt åt ena hållet och vissa går för långt åt andra hållet. Till och med vissa personer idag, och det är viktigt att man tar upp den här saken, som kan tillskriva sig Ahl-Sunnah och säga att vi är Ahl-Sunnah och nämner vissa av Ahl-Sunnahs lärda, har gått för långt när det kommer till att försvara ledare i muslimska länder. Vissa utav ledarna, de gör klara och tydliga synder och dåliga saker, förtryck och så vidare, så ska de göra sig själva som advokater för de här ledarna. Så fort det händer någonting så ska man börja prata och vi ska inte prata om dem. Och istället så blir de istället kanske hoppa på ledare från andra länder och ge sig in i politiska disputer som finns mellan två länder, så ska man börja attackera ledarna i det här landet. Det här är inte från Ahl-Sunnah och Jamaas väg. Även om personen i sig kallar sig från Ahl-Sunnah. Person kan kallas från Ahl-Sunnah, han kan ha en tazkiya. Det här är inte från Ahl-Sunnah och Jamaas väg och det är ingenting som är känt från Salafs umma att de gjorde på det här sättet. Att Imam Ahmed sitter och attackerar Dawla al-Umawiyya eller någonting då. Han är inte på det här sättet. Och det är inte från Ahl-Sunnah och Jamaas väg. Och det här är inte någonting vi såg att de stora lärda hållit på med. Det finns vissa som tillskriver sig Ahl-Sunnah och Jamaas som gör det. Och Ahl-Sunnah och Jamaas metodik i sig är fri från det här. Att hålla på och ge sig in i politiska disputer, attackera andra ledare, skriva om politik öppet på Twitter eller Facebook eller liknande, göra olika klipp om det och driva om andra ledare eller liknande. De har istället led till att de skrämmer bort folk från Ahl-Sunnah och Jamaas väg. Ni säger att Ahl-Sunnah och Jamaa inte ger sig in i politik. Ni snackar om politik hela tiden. Vad har ni på med? Det är motsägelse. Andra, de går för långt åt andra hållet. De gör, attackerar ledare. De kallar till uppror. De kallar till ostabilitet, instabilitet och så vidare. Vi ser i muslimska länder, många muslimska länder är som krutdunkar. Man säger, vadå, jag bara snackar illa om ledaren, vad är det för problem? Jag säger inte att man ska göra uppror eller liknande. Muslimska länder många gånger är som krutdunkar. Som vi såg under arabiska våren. Det är någonting, det börjar med protesten, här börjar snacka, det blir så här. Det blir kaos. Värre, värre, värre. Och så blir det totalt kaotiskt i de här länderna. Om man tittar efter den arabiska våren. De här länderna, land efter land, om man tittar på Libyen, om man tittar på Egypten, om man tittar på Yemen, om man tittar på Syrien. Ingen av länderna blev det bättre i. Det är inte bättre i Libyen idag. Även fast Ahl al-Sunna alltid har varit emot Qaddafi som ledare. Det är inte, det är bättre. Det finns här, de säger, 1000 olika grupper som har vapen där borta i landet. Folk är rädda att de ska bli kidnappade, folk är rädda och så vidare. Det blir kaos i landet. Yemen, totalt kaos i landet. Egypten, det har knappast blivit bättre än vad det var innan på Hosni Mubaraks tid. Även fast han hade massa fel som han hamnade i och liknande. Det har inte blivit bättre idag, det kan ingen säga. Och det är många av de personer som var med i den revolution som idag säger det var mycket bättre på Hosni Mubaraks tid än vad det är idag i Egypten. Och Syrien behöver vi inte ens prata om hur kaotiskt det har blivit där. Så det här är någonting som Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah pratar om. Att man har inte sett att en evolution har lett till att det har blivit bättre efter. Så det blir kaotiskt. Och revolutionen börjar inte med att folk sitter helt tysta. Ingen säger någonting. Ingen hetsar upp någon. Och så springer alla bara upp och börjar göra en revolution. Det börjar alltid med upphetsning. Kolla vad han gör. Kolla da 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 da. Så blir det det. Och så blir det alltid sämre efter. Det är inte så att Ahl-Sunna tar lätt på de dåliga saker som finns. På förtrycket som finns. Och på hur dåliga ledare kan vara på olika sätt. På inget sätt. Utan tvärtom så ska man varna för förtryck. Man ska varna för de synder som finns i landet. Utan att man behöver attackera honom i sig och hetsa folk mot honom. Kolla han gör så här, kolla han gör så här. Han beordrar med att det ska finnas räntebanker. Snacka emot räntebanker. Han beordrar med att det ska finnas si. Snacka emot den grejen. Du vill inte prata om och hetsa folk mot ledaren i sig. För det leder inte till någonting gott. Utan det leder till en upprorsstämning. Som i sig kan göra saker och ting mycket värre. Jag vill också bara ta upp en kortfattad sak. Och det är att vissa personer som pratar om de här grejerna, om förtryckande ledare idag, eller att vissa lärda kan fängslas till exempel eller någonting, de pratar om att det här typ är en helt ny grej som inte det existerade förut. Abu Hanifa blev fängslad och slagen i huvudet tills han svimmade utav ledaren i landet. Imam Malik blev piskad till att hans armar gick ur led. Imam Shafi'i blev hämtad i bojor och kedjor från Yemen hela vägen till Bagdad, 2000 kilometer, tills han höll på att bli avrättad av ledaren på sin tid. Imam Ahmed blev fängslad. De sa till och med att han fick höra nyligen att uttalade att han fick sitta i en sån cell där det var helt mörkt och han fick problem med sina ögon. Blev piskad så han knappt kunde använda sina armar. Och en läkare som såg honom sa att han aldrig sett en person som blivit värre piskad än Imam Ahmed. Och det var en ledare som kallade till kufur. Abu Hanifa, Malik, Shafi'i och Ahmed. Andra utav lärda, jag vet inte om det var Sufyan ibn Thawr eller Sufyan ibn Uyayna. Det är en ganska intressant historia. Han blev fängslad. Så sa vakten till honom. Han bara, på kvällen, han visste att han var lärd. Gå iväg till din familj. Softa med din familj, kom tillbaka på dagen. Så är du här under dagen så du får vara med din familj. Han sa, jag ska inte hjälpa dig att lura ledaren i landet. Kolla, vilken thabat att ha det. Han har chansen att kunna gå hem till familjen på kvällen istället för att sitta i fängelse. Men han tycker att det här är ett sätt att man luras på. Han är ansvarig för att han ska sitta i fängelse. Håll dig till ditt ansvar. Allahu musta'an. Så det här är inte någonting nytt. Utan då kan man istället läsa om hur de förhöll sig. Vad gjorde Abu Hanif efter det? Vad gjorde Malik efter det? Vad gjorde Shafi efter det? Vad gjorde Ahmed efter det? Startade de upp en egen al-Qaida och började göra attacker? Började springa in med vapen och hugga ner folk på gator och på torg och liknande. Har ni hört någonting? Abu Hanifa hade en egen grupp. En jama'a. Jama'at al-Qaida till Abu Hanifa. Fanns det? Malik hade en egen grupp. Han flyttade utanför Medina, sprang runt mot öknen och attackerade soldaterna. Till Ja'far Mansur. Eller Imam Shafi efter han höll på att bli avrättad. Khalas Harun al-Rashid, jalla. Hoppa på honom. Imam Ahmed, gjorde han det? Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah blev fängslad 7 gånger. Hur många uppror gjorde han? Det här är inte någonting nytt. Det här är någonting som förekommer. Man får läsa och se hur de gjorde tidigare. Så kan man dra nytta av hur man ska då göra idag.
En annan punkt som är jätteviktig. Som det ofta är mycket snack om. Det är att de säger att ni, Selefion, ni pratar om andra. Ni pratar illa om andra och ni pratar om de lärda. Har ni hört det? En stark kritik som kan komma. Att de här pratar om allt och alla.
Och deras lärda pratar om allt och alla. Och det här för det första stämmer inte. Det finns ingen som pratar om allt och alla. Och om de pratar så pratar de med rätt. Okej. Okay. Ahlus sunna wal jamaa pratar med haq. Och profeten Muhammad alaihissalam, som vi nämnde i början på lektionen, varnade för al-bidah. Och han sa att en av er som lever kommer att se mycket splittring. Och sen varnade han och sa att varje nyinförd sak är en innovation. Och varje innovation är en bidah. Eller varje nyinförd sak är en bidah. Och varje bidah är en villfarelse. Och varje villfarelse är i elden. Och när man säger att varje bidah, kullu dalalatin finnar, varje villfarelse är i elden. Menas det att själva bidan är personen, eller själva bidan är i elden, eller personen som gör bidan är i elden? Vad säger ni? Personen. För det finns ingen nytta av att kasta en bidda i elden. Eller hur? Det är inget straff. Att den som gör bidda slipper, bidan går i elden och han går till Jannah. Det vad som menas med hadithen är att personen av bidda är i elden. Som hadithen med splittringen i 73 grupper. Kullu hafinnar. Alla är i elden förutom en. Yani folket av bidda är vart? I elden. Inte att de är kuffar. För att de har gjort en bidda. Om biddan inte talar om utur islam. Men de är varnade. Att straffas i helvetet. Så bidda är mycket, mycket allvarligt. Det leder vart? Till Jahannam. Och profeten sallallahu alaihi wasallam sa i varje khutba att det är från de värsta av saker. Nyinförda saker. De värsta av saker är nyinförda saker i religionen. Så kan man då komma och ta lätt på bidda? Kan man det? Om någonting beskrivs som det värsta i islam, då kan man inte ta lätt på bidda. Och bidda är i slutändan istidrak på islam. Det är att man typ vill eller anklagar islam för att vara defekt, bristfällig, och att man sen kommer och fyller denna defekt. Eller hur? För bidda betyder tillägg. Någonting som man lägger till och gör extra, någonting nytt man hittar på. Och om man nu tror på att islam är kamil, al-yawma akmaltu lakum dinakum, fullbordad ur alla aspekter, vad är då nyttan och behovet av att lägga till någonting i islam? Så när personen kommer och lägger till någonting i islam, det är som att han indirekt säger att det fattas någonting från islam som jag har fixat. Eller hur? Och det är exakt det som Imam Malik säger. Han säger att den som påstår att det finns en bra bidda i islam, har påstått att Muhammed sallallahu alaihi wasallam har brustit i sitt yani uppdrag som profet. För alla säger, idag har jag fullbordat er religion. Så det som inte var religion på den dagen kommer aldrig att vara en del av religionen. Så det som kommer med en bidda, kallas, det är som att han säger, islam har brister, jag fullbordar dessa brister. Bidda är också, som ulema säger, som al-Barbahari och andra, det börjar litet och det slutar stort. Och vissa andra säger att det börjar litet tills det ibland tar personen ut ur islam. Det börjar enkelt. Shaitan kommer till människan och försöker få människan att göra bidda. Och sen växer denna bidda tills den, audubillah, kanske får personen att falla in i någonting mycket, mycket grövre. Så de sa att Khawarij, vissa nämnde att deras bidda började med att de gjorde dhikr i grupp. I hadith ibn Mas'ud. De sa att de gjorde gruppdhikr, subhanallah, tillsammans. Och det slutade med vad? Att de gjorde takfir på sahaba och krigade mot al-khalifat al-Rashid Ali radiyallahu anhu. Så kolla, bidda börjar lite och slutar stort. Och ahl sunna wal jama lägger väldigt mycket vikt på att kalla till sunna och att varna för dess motsats. Eller hur? Klargöra vad som är sunna och kalla till sunna. Återuppliva sunna och att varna för al-bidda. Och att varna för folket av bidda. För bidan, den går inte omkring av sig själv på gatan. Eller hur? Bidan går inte omkring på sig själv på gatan. Utan det finns någon som bär på bidan. Någon som för den vidare. Någon som kallar till denna bidan. Och det är sahib bidan. Yani personen av innovationen. Så ahle sunna wal jama, de varnar för al-bidda och personer av bidda. Och det här nämner ulema att det är konsensus på. Ijma. Ibn Taymiyyah. Och många ulema, Ibn Qudama och så vidare, nämner al-ijma, konsensus, på att det är wajib att varna för folket av bidda. Yani fard kifayi, yani för folket som har kunskap, de måste varna för bidda. Och en sån enkel hadith som ni alla kan. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa att den som ser någonting munkar, någonting fel, ska ändra på det med handen, med tungan, med hjärtat, eller hur? Den som ser någonting fel, munkar. Bid'a, är det munkar? Naam. Ska vi ändra på det? Naam, vi ska ändra på det. Men många idag tyvärr nej. De ser synder, de är beredda att ändra på det. Men när de ser bid'a, khalas, det är lugnt. Varför? För att, subhanallah, det är som att det har blivit en del av islam. Som Sufyan sa, att ingen synd är mer älskad till shaitan än bid'a. Shaitan älskar bid'a mer än synder. För personen av synder gör toba. Någon som dricker, astagfirullah, haram, eller hur? Han kommer inte säga det är halal, jag går till Jannah, jag dricker öl. Nej, han säger haram, eller hur? Men den som gör maulid, kommer han göra toba? Kommer säga astagfirullah, jag gjorde maulid. Nej, han kommer tänka, mashallah, det var bästa natten. Ikväll jag fick hasanat och allting, eller hur? Så shaitan lurar folk. Som khawarij, Daesh och Qaida och liknande. De går inte hem och gör toba. De tänker att mashallah, vi är mujahidin och alla, och murtaddin. De tror att de kommer närmare Allah azza wa jal. Så bid'a är mycket, mycket farligt, wallahi. Och shaitan försöker verkligen få yani bid'a att växa hos muslimerna. Och därför är det så viktigt att man varnar för bid'a. Och att man varnar för folket av bid'a. Och att man också tar avstånd från folket av bid'a. Att man inte känner sig trygg och säker. Det finns många uttalanden om detta från Salaf som varnade för just bid'a. Och vi kan ta en hadith faktiskt. Att det är wajib att varna för bid'a. Och den hadith som finns i Sahih Muslim, att profeten alaihi salatu wassalam sa att det finns ingen profet som Allah har skickat. Förutom att Allah gav honom ansar, hawariyin, hjälpare, följeslagare, som tog tag i hans sunna, i profetens sunna, och följde hans sunna. Och sen efter dessa hjälpare kommer ett folk som är sämre i rang. Än de är lägre. Och vad har de för egenskap? Yaquluna ma la yaf'alun. De säger vad de inte gör. Wa yaf'aluna ma la yu'marun. Och de gör vad de inte beordrats med. Och att göra vad religionen inte beordrats med, vad är det för någonting? Det är bid'a, eller hur? Det är bid'a. Och sen så sa profeten sallallahu alaihi wasallam att den som kämpar mot dem med sin hand, han är en mujahid. Yani dessa innovatörer. Den som kämpar mot dem med handen, han är en mujahid. Den som kämpar mot dem med tungan, han är en mujahid. Och den som kämpar mot dem med hjärtat, han är en mujahid. Och den som inte gör det, han har inte det minsta senapskornet av iman. Subhanallah. Så denna hadith bevisar klart och tydligt vikten av att varna för folket av innovationer. Och att det är en form av jihad, som Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah säger. En jihad som är viktigare än jihad när muslimska länder blir attackerade. För vad händer när muslimska länder blir attackerade? Man dör med sin iman. Men när man blir attackerad av bid'a och den förankrar sig i hjärtat, så dör hans iman. Innan han förlorar sin religion. Subhanallah. Så att varna för folket av bid'a är väldigt, väldigt viktigt. Och att hålla sig borta från dem. Att hålla sig borta från folket av bid'a. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa och nämnde att det kommer komma folk av bid'a innan domedagen. Och han sa tatajara bihimul tilkul ahwa, att dessa lustar, alltså bid'a, kommer att förankra sig i dem så som rabies. Yani drabbar en person som fått rabies. Det kommer att gå in i varenda led och varenda blodven. Taib. Nah. Subhanallah. Här liknade profeten alaihi salatu wassalam bid'a med rabies. Vet ni vad rabies är? Rabies. Det som vissa hundar kan få i vissa länder. Där det kommer så här fragma från munnen och de får röda ögon. Och de förlorar förståndet. Taib. Här säger ulema att bid'a är på samma sätt. Yani, en person är frisk. En hund är frisk och är med en hund som har rabies. Vad händer? Hunden förlorar förståndet och biter honom. Och han får också rabies. Du, mashallah, du har rätt akida. Och du börjar umgås med folket av bid'a. Och som en galning. Han förlorar förståndet. Biter dig. Yani, hans bid'a drabbar dig. Och den går in i din kropp. Den går in i dig. Blir en del av dig. Och sen kan du inte bli anmälan. Den dödar dig. Och får dig att förlora förståndet. Vilket vi kan se hos ahlul bid'a. Att många av dem har blivit som mejanin. Ni ser vissa sufister dansar som galningar, eller hur? Ni ser khawarij, döda sina bröder och systrar som galningar. Är det inte så? Så bidda subhanallah får människan att förlora förståndet. Och det finns jättemycket äthar från Salaf. Där de alla varnar från att umgås med folket av bidda. Sitta med folket av bidda. Lyssna på folket av bidda. Läsa från folket av bidda. De säger stopp. Det här är inte tillåtet. Till och med Ibn Sirin, han vill inte ens höra en hadith från folket av bidda. Inte en bidda. Han vill inte höra en hadith. Då sa den här personen av bidda, men låt mig läsa en koranvers för dig. Han säger inte en koranvers. Antingen ställer dig du upp eller jag ställer mig upp. Och så en mannen gick därifrån. Då säger till honom, men varför vill du inte ens höra koran från den här mannen? Vad är det för fel med det? Han sa, jag är rädd att han ska förvränga koranen. Och det går in i mitt hjärta och aldrig går ut. Subhanallah. Och han var vem? Ibn Sirin, student i Sahaba. Idag folk sitter på YouTube, mashallah, lyssnar på allt och alla. Khalas, jag är mu'min, jag kan skilja på rätt och fel. Subhanallah. Det här är helt fel metodik. Ahli sunnah wal jamaat har kunskap från vem? Ahli sunnah wal jamaat. Och det finns tillräckligt. Okända människor, folk med bidda, folk med problem, lämna dem. Vi är inte i behov av dem. Och det här att jag skiljer på rätt och fel och han har bra lektioner, han har... lämna det. Om personen har bidda, ta inte ett ord från honom. Punkt slut. Så enkelt är det. No.
Nej, vi ska avrunda nu, inshallah ta'ala. Det blev lite längre än vi trodde, men inshallah att det var nyttigt och alla drog nytta. En sak som är viktigt att förstå när vi pratar om det här, folk utav innovation och så. Man ska inte få upp bilden utav en ammo i moskén som gör något fel. När vi pratar om folk utav innovation så pratar man om du'at ahl al-batil. De som kallar till innovationer, eller de som är befästa inne i grupper och du vet, gjort bay'a och du vet så här, är inne på någonting. De här är oftast ganska få. I olika länder, olika många. Olika moskéer, olika många. Men det är vanliga moskéer som man kommer till. De vanliga, som, de flesta som går och ber i moskén, det är vanliga muslimer. Som kan hamna i vissa fel, hamna i vissa bidah. Men det är inte det vi pratar om. Att man ska komma dit till moskén, khalas, ska inte prata med honom, ska inte prata med honom, ska inte prata med honom och så vidare. Det är oftast enstaka personer här och var som gör det. Och sen får de med sig vissa som kanske är starkt på det. Men de flesta muslimerna är inte på det här sättet. De flesta muslimerna tvärtom. Ska man ska ha kärlek till sina bröder och sina systrar. Och man ska sträva efter att ena dem på sanningen. Även de som är från Ahl al-Bidah. Man ska vilja gott för dem och att de ska komma till sanningen. Man ska inte bara tänka så här, haha, vad roligt, han gick fel. Nej, man ska vilja gott för dem. Men om de fortsätter att kalla till det som är fel, då ska man ta avstånd från det här felet. Det är för, jag brukar alltid ta exempel. Folk kan ha svårt med det här. Tänk er själv nu. Vi är här i Rinkeby. En person är aktiv att kalla andra personer till att bli kriminella. Det är han som kallar folket till det. Det är han som drar med sig ungdomar till den här grejen. Lockar dem och så vidare. Till att de ska bli knarklanga, att de skjuter sina folk. Att de gör så här och så gör så här och gör så här. Det är han som är den aktiva kallaren till att få med folk till det här. Som förälder. Hur känner man att den här personen har dragit med sig det här barnet? Min kusin drog här med sig, han drog med sig det här och så vidare. Kommer man tycka om honom? Han fick mina barn, alla mina kompisars barn, de blev kriminella på grund av den här killen. Nej, det här är en person som gör charr. Han gör onda saker. Vet du, som har beskrivit innovationen med charrul umur. Det värsta utav alla saker. Så tänk på det så som det här. Det här är en person nu. Han är en aktiv YouTube-kallare eller Facebook-kallare. Och han drar med sig en efter en efter en efter en. Till saker och ting som leder till helvetet. Ska vi bara tänka, i mashallah bro, du är så fin. Vi tycker om det, inget problem. Man är falsk. Nej, det här är jättefarligt. Killen kallar våra bröder och systrar till helvetet. Men de här som då blir lurade, ska vi behandla dem på samma sätt? Nej, tvärtom. De ska försöka dra närmare och ena vid sanningen. Ahle sunnah ska vara rohama. Ska alltid vara barmhärtiga. Och verkligen vilja det bästa för alla personer. Vilja det bästa för våra syskon. Och hjälpa dem med det man kan göra. Och det bästa man kan hjälpa sina syskon med är att kalla dem till sunnan. Och det handlar inte om att kalla dem till min grupp. Vi ska få in så mycket folk i den här lokalen som möjligt. De ska vara under min hemsida, min Facebook. Jag ska få så mycket klick som möjligt. Det är helt oviktigt. Om jag har fel i någonting, så är det jag som ska underkasta mig sanningen till det som är rätt. Även om det är hos en person som jag inte tycker om. En person som jag inte tycker om, vi har problem med honom. Men han har rätt. Han har fel i 99 saker, men han har rätt i en sak. Jag har rätt i 99 saker, men fel i en sak. Så ska jag ta emot det som är rätt. där och erkänna det. Det här är från Ahl Sunna wal Jama'as adl, rättvisa. Och att man har rahma och att man ska vilja dra folk till sanningen, inte till sig själv eller till min moské eller till min det här. Det här är inte det som är det viktiga. Det här är tillvägagångssätt för att få dem att komma till sanningen. Att de går in på ens hemsida för att kunna lyssna på sanningen. Inte att vi ska få så mycket views eller så mycket likes eller så mycket sånt här. Det här är oviktigt. Vem jag eller någon annan person är, det är egentligen inte det viktiga. Det viktiga är sanningen. Sanningen är ovanför våra huvuden och det är den som ska följas. Och det är den vi ska kalla folk till. Om jag skulle kalla till någonting som är fel och en person skulle varna för det här felet hos mig, då ska jag vara glad och tacka honom för det. Det är så här vi ska vara som muslimer. Jag ska ta tillbaka och säga astaghfirullah wa atubu ilayk, jag gjorde någonting fel. Sanningen går före allting annat. Och det är det här vi ska vara ute efter. Och det är det här vi ska kalla folk till. Och det är det här vi ska ena folk vid. För att i islam så lär vi oss att ening sker kring sanningen. Och inte kring en grupp. Eller kring en person. Det ska alltid ske genom sanningen. Sanningen ska vara som poolen i mitten. Som vi ska dra folk till. وَعْتَصِمُوا بِحَبِ لِلَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Håll fast vid Allahs rep. Och splittrar inte. Det är där vi ska samlas. Vi Koranen och Sunnan. Sen kan vi vara olika långt ifrån. Vi kan säga visst, Ahl Sunna wal Jama'a, det är de som har rätt. Men att jag, har jag rätt i allting bara för att jag tillskriver mig till Ahl Sunna? Nej, jag kan ha fel i någonting. Och då måste jag göra tauba för det jag har gjort fel för. Och vi ska hela tiden försöka dra oss närmare sanningen. Och vara ödmjuka inom allting. Och vi, alla ska inte tänka, ja det är sant. De där i den moskén där borta, de måste vara ödmjuka. Nej, jag ska vara den första som ska vara ödmjuk. Om jag har gjort någonting fel ska jag tauba från det. Och om vi alla tänker på det här sättet, då kommer vi kunna enas. Men om det finns det här, han ska underkasta sig mig, jag ska vara här, jag ska vara så liknande. Det är det här som är problem. Om man tittar i många konflikter som har lett i muslimska världen, till exempel vi ser i Syrienkonflikten. Jag har varit mycket i kontakt med folk där och sett vad saker och ting har lett till. Varför dök det upp 400-500 grupper ungefär, eller 300-400 grupper, där alla ska ha sin egen emir? Och alla ska ha sina egna vapen. Och alla ska ha sin egen bayan. Och alla ska ha sin egen hemsida. Och alla ska ha sin egen Twitter. Och alla... Varför dyker det upp så många olika grupper? Varför enas de inte? För det finns just de här grejerna. Jag ska vara ledare. Min ledare här. Jag och så vidare. Det här måste vi trycka ner i den muslimska umman. Annars kommer vi aldrig kunna enas. Annars kommer alla gå med näsan uppe i vädret. Och tro för mycket om sig själv. Och det kommer inte leda någonstans. Man måste också lära sig att man ska undvika baktal. När man varnar från Ahl al-Bida så ska man bara hålla sig till den saken som är gynnande i tillbakavisningen. Man får inte börja säga ha ha ha, kolla han är så kort eller han är så lång eller han ser ut så här eller liknande. Det här är haram. Då har du gått in i någonting som är haram. Även om den personen är från Ahl al-Bida. Det här ska vi ta upp med sista grejen. Jag ska avsluta med det. Som en påminnelse om den här grejen. En av de lärda i Medina, Sheikh Abdurrazzaq, han har skrivit en bok som är en tillbakavisning utav en av de värsta kallarna till Ahl al-Bida, av Ahl al-Bida i vår tid. En riktig person som har gått vilse. Okej? Okay? Han har skrivit, Sheikh Abdurrazzaq har skrivit en bok om honom, där han har tillbakavisat honom i saker och ting. I klassen, när vi studerade med Sheikh Abdurrazzaq i magister, så var en kille i klassen, han säger: en person som jag känner, han berättade att den här kallaren till Bida, han försökte, han är homosexuell egentligen, den här kallaren till Bida. Han försökte kalla en annan kille till att göra homosexuella handlingar, säger han i klassen. Sheikh Abdurrazzaq blev riktigt, riktigt arg på honom. Han säger, du får aldrig säga en sån här sak om honom. I islam, fyra vittnen, annars så är det du som ska straffas. Vi hatar det han håller på med, men du får aldrig säga någonting förutom om du har vittnen eller liknande om honom. Och det är så här Ahl Sunna ska vara. Inte så här, vi håller inte med honom om de här grejerna, så allting alla människor säger om honom ska vi hålla med om. I media nu till exempel, en person som är kallad utav till Bida. I media skriver en artikel. Någon tidning hoppar på honom och attackerar honom i någonting som är batel. Ska vi bli glada för det? Nej, vi ska ogilla det han kallar till. Om han slutar kalla till den grejen och han kallar till Sunna, han är vår broder, vi älskar honom. Det är aldrig någonting personligt. Det handlar inte om personer i sig. Det handlar om sanningen. Är han med sanningen? Alhamdulillah. Är han emot sanningen? Tyvärr. Och när en person kallar till bid'a och man varnar för det här, så är man barmhärtig mot honom. Hur? För varje person som går vilse på grund av honom, han kommer ta emot det här på domedagen. Om han får med sig 10 personer, han får synder för 10 personer. 100, 10 000. Tänk er själv, man varnar då för, så att inte folk följer det. På domedagen, vem är det här kommer vara tacksam till? De personer säger, bror, var inte hård mot honom, lyssna på honom ändå. Han får istället 20 000 följare. Eller den personen som har varnat för honom, han får mindre följare. Vem är det här kommer vara tacksam mot på domedagen? Den som varnade så att inte folk ska följa honom i det här. Det är det handlar om alltid. Det handlar inte om personlig beef med någon. Det handlar inte om problem, personliga problem vi har. Det handlar om sanningen och att skydda folk från att hamna i helvetet och kalla folk till paradiset. Summerat. Må Allah Azza wa Jalla göra oss alla från Ahlus Sunnah wal Jamaa. Och från de som kallar till paradiset och de som varnar för människor att komma till helvetet. Och sallallahu alaihi wa Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.